Podplay.
Det här avsnittet av Hockeypuls är sponsrat av Amazon Prime Video. Visste du att nästan 40 svenskar har spelat i Toronto Maple Leafs sedan Börje Salming kom dit på 70-talet och att ingen av dem har vunnit Stanley Cup? Men kanske blir det William Nylander som är med och bryter Torontos rekordlånga 54 säsonger utan vinst. För dig som gillar Toronto eller som inte kan få nog av NHL har vi ett streamingtips. Dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video. Där du kan följa just anrika Toronto Maple Leafs från klubbens och lagets allra innersta närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Hockeypuls!
Yes, vi är tillbaka. Känner du varmt välkomna till NHL Puls med Viaplay. Jonathan Lindqvist, jag bjuder in honom lite titt som tätt. Vi hade förhoppningen att vi skulle köra en gång i veckan för resten av säsongen, men det blev en paus förra veckan på grund av att jag är på OS i Peking. Det finns saker att göra här som gjorde att jag helt enkelt blev tvungen att prioritera bort Jonta. Men nu är han med igen, jag är väldigt glad för det. Och jag har ju sagt den här podden förut, Jonathan Lindqvist, att jag saknar dig när vi inte är på samma plats. Och de känslorna är starka idag.
Oj. Du kastar på mig de här emotionella grejerna. Ni sa tidigt på morgonen. Jag är ju i Sverige nu. Klockan är inte ens 8 på morgonen. Jag odrucker kaffe. Men trots det så kan jag säga detsamma. Jag ska få åka spela hockey nu tänkte jag. Eller spela hockey. Jag ska åka lite skridskor. Som lite morgongympa här. Det hade varit roligt om du var hemma. Då hade vi kunnat flippa till varandra.
Ja, det är väl det första jag kommer göra när jag kommer hem. Förutom att säga hej till min sambo så ska jag ut och göra olika typer av boll och puck och aktiviteter som helt enkelt du och jag brukar göra när vi hänger. Så men, det ser jag fram emot.
Okej, vänta, nu stoppar vi här nu. För att du är ju ändå här i Kina liksom. Jag vet,
här i Kina? Hänger du också här i bubblan? Vart är du?
Ja, så är det. Lite skräll. Nej, men alltså, jag behöver inte prata. Så att jag vet ju inte om hur du har det där. Så att jag är ändå nyfiken. Du har ju snart dubblat mitt personbästa i bubbelliv. Liksom. Vad är du uppe i?
Hur många dagar har du? Det här är 18:e dagen i bubblan.
Hur många människor ser du förutom i intervjusituationer?
Alltså du tänker av allmänheten här i Peking,
liksom, eller? Jag har ingen aning hur det funkar liksom. Hur isolerad är du? Eller går du bara runt på gatorna och...
Nej, absolut inte. Det är två stängsel som omringar vårt hotellområde, en liten del av Peking där arenorna finns och presscentret är. Och vi får ju inte gå emellan de här platserna utan vi måste åka buss överallt, vilket är väldigt frustrerande. Ett exempel är ju till exempel arenområdet där curlingen, skridskor, ishockey och fågelbota som det kallas ligger. Och det är typ 500 meter, kanske två minuter promenad mellan de här ställena. Vilket såklart hade varit väldigt skönt om han hade kunnat välja det alternativet, men vi måste åka buss ändå mellan de här arenorna så att, och byta vid presscentret. Så att ta sig mellan curlinghallen och hockeyhallen är ju kanske en 25 minuter lång bussresa med byta istället för att gå dit på 2 minuter. Så det är frustrerande.
Ja. Vad är värst med det där?
Jag tycker det är så svårt med de här frågorna för det går ju ett på något sätt. Men vad som är värst, jag vet inte riktigt. Jag rör ju mig från hotellrummet, till frukosten, till bussen, till presscentret, till arenorna. Och däremellan så är det ju testning, måste ha munskydd hela tiden. Det värsta är på något sätt den här psykiska stressen som finns där hela tiden. Att inte veta om man ska testa positivt eller negativt. Framförallt nu när det är bara några dagar kvar av OS och vi åker hem på tisdag förmiddag. Och man hoppas ju nu att de sista 5 testerna som vi måste gå igenom är negativa. För annars kommer jag sättas på ett isoleringshotell och behöva två negativa tester med 24 timmars mellanrum för att ta mig ur. Och det har nog aldrig varit en jobbresa, ska jag säga, och inte ens privat heller, som man har känt av det här. Att man går runt och oroar sig hela tiden att det får inte vara positivt, det får inte vara positivt. För att då vet man ju faktiskt inte hur lång tid det tar innan man liksom friskförklarar det här med kinesiska måttmätt.
Ja, det är sjukt. Men jag känner att vi nöjer oss där. Då har de fått en liten inblick i alla fall, jag och de som lyssnar på hur det är.
Ja.
Jag känner mig lite elak som låter dig liksom gå igenom det här igen.
Nej,
men det är en frizon för
nej,
dig.
Men det är, vi kan prata om något annat. Så här, du och jag diskuterar ofta olika maträtter och snacks och rankar sånt.
Kanske ska prata om hockey.
Ja, det ska vi också. Men jag vill bara säga, jag är inne på 14:e dagen i rad med att äta pasta med sås och paprika. Så det är också en anledning varför man vill hem till Sverige igen för att byta kost. Oklart om jag har gått upp eller ner under de här veckorna.
Igår hände ju mig en helt sjuk grej. Det har hänt mig två gånger i livet. Och en gång är sjuk nog. Men jag, alltså att jag blev ju ganska paff när det hände igen. För jag är den enda jag känner som har varit med om det här. På tal om mat.
Mm-hmm.
Jag fick 9 korvar i en bullens burk.
Va? 9 korvar?
Mm. Ja. Alltså, jag vet inte om de gör det här med flit. Som sagt, det har hänt mig en gång förut att de liksom slänger ut så en av var tusende burk eller någonting får 9 korvar. Så att det blir lite spänning. Men för trogna bullens ätare så är ju det här intressant. Vi kanske kan få feedback på det här.
Chockerande nyheter.
Är det någon? Ja, men alltså, om man äter mycket bullens, då är det ganska, det är ändå en grej som är så här, wow.
Svag anekdot.
Alltså, jag ringde ju en polare som också tycker om bullens. Och han sa ju upp, är det sant? Det var hans liksom uppriktiga reaktion.
Det lät som en reklamfilm för bullens, faktiskt.
Ja, jag har ju ingen spons. Jag har ju dock haft en bullens poster på pojkrumstoan hela tiden. Hänger där än. Så att jag känner ju att nu om någonsin kanske man har jobbat ihop till den.
Du är ju den mästare av anekdoter, men den här får knappt 2 av 5 getingar, tycker jag.
Men det är ju för att du inte äter korv.
Nej, för sig.
Alltså, äter man mycket bullens kan man relatera till att det här ändå är något som man bara, nej.
På frukosten i morse, jag tryckte ju, eller la på ganska mycket sallad och olika typer av ostar och etc. etc. Och då är det en reporter konkurrent till oss som kommer fram och bara, va? Vad fan, är du vegan eller? För att jag inte tog av korvarna och det andra som fanns där. Och då blev det tyst ett tag och bara, nej, men vegetarian. Och då gick han bara därifrån. Tydligt ställningstagande.
Också att, ja, också begränsad kunskap om de här olika dietvalen om man tittar på de här ostarna. Och...
Ja, jag lade dessutom upp ägg på min bricka.
Oj!
Och det var då frågan kom, är du vegan? Men det är den...
Jag tänker gissa att det här är en lite äldre man som sa det här. Jag har ingen aning, men det är bara magkänsla.
Helt rätt ute. Jag tror att det är en generationsgrej att inte veta skillnaden på vegetarianer och veganer.
Det är också sjukt att det heter vegetarian. Det stör mig ganska mycket.
Ja.
När du äter diverse animaliska produkter.
Exakt. Ja, absolut. Jag äter ju typ allt som kommer från kossan. Jag vet inte hur jag hamnar här, men hockey.
Nice.
men bra. Okej, jag har inte det piss i bubblan, jag mår ändå helt okej. Det lät som att jag inte att jag var på väg att tappa det och öppna fönstret här i mitt hotellrum och göra. Ja, det kommer jag inte göra, utan det är bara att jag hoppas att det ska vara negativt nu tills avresa. Hockey ska det bli, NHL ska vi fokusera på. Hur är det?
Fortsätt. Jag kan inte sluta tänka på att du äter kobajs.
Moget. Jag hör att du inte har fått i den och java.
Nej. Okej.
Okay.
Ja. Vidare till nästa del av programmet.
Jag kan inte jag sluta tänka på vilket djurs avföring som skulle vara liksom bäst att föda på om man var tvungen.
Älg. Nästa fråga.
Ja, i och för sig, det är såklart det. Ja, då har vi rätt ut det. NHL, jag har ju varit aningen bortkopplad på grund av OS, men ändå hängt med en del. Och jag vill börja med Jakob Markström. Jag har inte 8-0-or. Calgary går ju som ett tåg i Alberta just nu och där de spelar i Nordamerika. Hur stora chanser har han att ta hem Vezina? Alltså, om vi tänker på Shestorkin och Jussi Saros och Fredrik Andersen som vi har nämnt tidigare, kanske vara i pole position för att liksom konkurrera om det. Men hur stor chans är det att Markström lyfter den?
Ganska låg skulle jag säga. Jag tror att det är Shestorkin som är etta. Men Vasilevski också. Det här är ett speciellt pris också ska vi säga. För att det är ju ligans general manager som röstar på det. Det här är det enda priset som de röstar på. Och där har det ju traditionellt sett varit lite mer old school. Gammalmodigt heter det kanske på svenska.
Ja, det är okej att säga old school.
Hur man tänker. Så att då har man ofta premierat mycket vinster till exempel. Framför kanske, och kanske målsnitt framför mer avancerade siffror. Med det sagt, så där, ur den aspekten så tror jag att Vasilevski ligger väldigt bra till. Och han har ju liksom verkligen etablerat sig nu som ligans med marginal bästa målvakt över tid. Lite grann som, jag var inne på det förut, men det är som att okej, Crosby är inte ligans bästa spelare varje säsong, men han är den bästa spelaren över en 5-års eller 10-års period. Och Vasilevski är så för målvakter. Men jag tror det blir svårt för Markström. Jag tror också att många GMs kommer att titta på Calgarys resultat defensivt och säga att mycket kommer att vara en produkt av Darryl Sutters system.
Just det, ja. Alltså ungefär som för Andersen i Carolina.
Ja, men lite grann så. Jag tror inte att Fredrik Andersen kommer att sluta topp tre. Jag skulle gissa just nu att du kanske tittar på, jag har inte kollat siffror nu så att det här är brasklapp på det här liksom. Men spontant Shestorkin, Vasilevski, Saros kanske. Jag tycker att John Gibson också förtjänar att nämnas där. Så att det var väl ett ganska långt svar på den frågan. Jag tror att han kan sluta topp 5. Men jag tror att han får svårt att bli finalist. Men det, återigen, okay. men inte för att ta någonting ifrån honom. Men på grund av de här faktorerna jag pratar om. Markan gör ju en fantastisk säsong. Han är ju en topp 5 målvakt kanske i ligan de senaste 4-5 åren. Han hade ju tyngre första år i Calgary, men sista två i Vancouver den här säsongen har ju varit förmodligen topp 5 i ligan kanske.
Ja, jag gillar långa svar. Tack för det. Och om Calgary då? Det är 8 raka segrar nu, 9 på de senaste 10. Tuffar på mot att ta första platsen i Pacific. Alltså, som de har studsat tillbaka efter fjolårssäsongen som var, ska man säga, miserabel. Eller är det lite väl grovt?
Ja, miserabel är väl vad du är med din pasta och sås. Men ett misslyckande var det.
Ja,
de gör en otrolig säsong. Och vi ska också addera till, plus att de nu också adderat Tyler Toffoli från Montreal. Som ju ger dem lite mer.
På tal om Toffoli, såg du det målet han gjorde när han bröt, jag kommer inte ihåg vilka de mötte, men han bröt sig in, kom ren och rundade målvakten. Det var en kameravinkel från kortsidan i den arenan, det var väl Celadon kanske, som var så otroligt läcker att se. Och så hade de gjort det i slow motion, så man såg när han gled på en skridsk och över till vänster sidan och la in den med backhand.
Nej, men det var väldigt fint beskrivet av dig där. Jag har inte sett det mycket.
Okej. Okay. De som lyssnar på det här och inte har sett det, sök på Toffoli på Twitter så kommer det säkert komma upp ganska högt upp på söklistan. Jaja, gå tillbaka till Calgary.
Ja, men om vi går tillbaka till Calgary, så precis som du sa att jag skulle göra, så var det konstigt att jag upprepar det. så är det ju ett väldigt homogent lag. De har bra backar, inte fantastiska backar. De har bra målvakter som vi är inne på. Bra forwards, saknar lite bredd, men Toffoli hjälper det. Toffoli är en väldigt smart spelare. Han är en perfekt komplementspelare. Det är ingen som kommer att driva en kedja. Han är liksom en, men jag gillar Toffoli för att han är liksom lite gammalmodig på det sättet att han är en spelare som först och främst lever på sin hjärna. Han är inte supersnabb eller superstark eller sådana saker, men han hittar ett sätt att vara effektiv hela tiden för att han är en väldigt smart spelare. Och han kommer ju kunna fylla in där i andra kedjan. Han kommer kunna spela första PP. Det ska man komma ihåg, när Vancouver hade stora framgångar i powerplay, det var ju bland annat för att Toffoli kom in där och spelade en vår där med dem och i bubblan och var väldigt bra. Så att, och han känner Daryl Sutter från deras tid i Los Angeles. Och där ska vi också säga att Daryl Sutter ska ha otroligt mycket cred här. Jag tycker att det är så lätt att avfärda. Det är ju väldigt modernt nu att prata om dinosaurier och hej och hå. Så nu kommer det här att bli ett kärlekstal till Daryl Sutter. Jag satt och hade den här, nummer ett, hans stil. Daryl Sutter är ju väldigt utåt sett grinig, fåordig, gammal, dags tränare.
Ser lite ut som en gam.
Ja, han har ju liksom en spetsig näsa som förtankar till någon form av rovfågel. Jag tror att han hade föredragit kanske en falk av något slag, men okay.
Ja, jag tänkte örn eller gam, men jag valde gam.
Han har ändå hyfsad hållning, han måste ju vara 60. Han jobbar ju på bondgården där i Viking, Alberta, där han kommer från. Det är riktigt coolt, han tog över sina föräldrars bondgård. Han har ju liksom, han gör ju det hela sommaren. Alltså han åker dit och kör där och de har kossor.
Nu förstår jag varför du hyllar honom.
Exakt. Men det är coolt att han liksom, att han verkligen också gör det. Inte så här, jag har en bondgård och så har 30 personer som jobbar för honom och så där 2 veckor per år. Utan att han gör det, att han har pensionerats och flyttat hem dit. Tänk dig liksom att bo 10 år i södra Kalifornien och du är 60 bast och liksom har pengar. Och ändå bara, nej, jag ska hem till gården i Alberta. Och där snackar ju liksom, men till exempel nu när jag var där på JVM så var det ju minus 25 eller kallare i typ 2 veckor i sträck, 3 veckor i sträck. Men okej. Nummer ett så tycker jag att jag älskar tränare som är som man. Jag älskar grina tränare. Det är ju bra. Det blir ju kul tv liksom.
100%.
Bra underhållningsvärde. Men sen är han också, jag pratade med Jens Lindholm där, han sa att han är liksom en helt annan person inåt. Det är en väldigt varm människa och jag har inte haft så mycket att göra med honom, men jag har däremot träffat ett par av hans bröder. De är ju 6 bröder som har alla spelat NHL och otroligt liksom varma, härliga människor och allting liksom. Och jag kan tänka mig att han är så också bakom stängda dörrar. Men sen får han ju resultat. Alltså det här Calgary-laget har ju, sen han tog över, de började spela bättre direkt när han tog över, men då var det för sent. Och den här säsongen så får han ju resultat, och jag menar, vi såg ju bara honom med Kings också. Och då är det ändå Kings lag som hade ett bra lag, men totalt sett kanske ett av de minst namnkunniga lag som har vunnit Stanley Cup under löntagsserien, får vi ändå lov att säga, med all respekt för Trudeau och Jansi Kopitar. Och Skick också till viss del, men
jag tycker det känns, fräscht är nog fel ord, men att vi förra avsnittet lyfte fram Bruce Boudreau och nu Daryl Sutter, och jag vill flika in 70-åriga Craig Ramsey som gjort succé med Slovakien här på OS. Tog ju dem till en semifinal här, men den slutar 1-0 till Finland. Jag satt och kollade på den alldeles nyss här. Det blir bronsmatch för dem. Men gubbarna levererar överallt här, Jonta.
Ja, men det är som jag sagt. Jag är allergisk mot det här att man bara buntar ihop folk. Och Boudreau är ett jättebra exempel när han var så här, det är en dinosaurium. Så här, men har du någon koll på honom? Alltså har du någon... Han är ju känd för att vara tvärtom liksom. En spelarcoach och allt det där liksom. Och återigen en ganska varm och härlig människa som alla bara tycker om. Och det är så här, ja visst, han är gammal, men vad fan. Jag tycker att man slentrian avfärdar det där lite för mycket. Och någonstans så menar, visst, man vill ha nya tankar, men all den här erfarenheten som de här har fått under alla år måste ju vara värt någonting också. Om de är beredda att anpassa sig. Och där, det är intressant, jag har ju varit i Calgary ganska mycket, som jag suttit och lyssnat på Sutters presskonferenser och så här, och när han ändå ger lite längre svar och pratar med folk. Och man märker att han har ju suttit och tittat jättemycket hockey och funderat hur hockeyn har förändrats. Och hur han behöver förändra sina filosofier till en hockey som är mer fokuserad på skridskoåkning och puckinnehav kontra det fysiska spelet. Hans Kings-lag var ju tunga lag. Och det, jag menar, det är inte så att Calgary åker runt och smäller på till höger och vänster att det är så liksom, att de ser ut som Kings anno 2012. Utan han har ju också anpassat det till hur hockeyn ser ut idag. Så där ska han också ha cred. Så att jag tycker att han ska ha väldigt mycket, han ska ha mycket cred också. Och återigen, ta en sån som Johnny Gaudreau liksom, som spelar sitt livs bästa hockey. Hur många tror du satt där och tänkt att Gaudreau och satt där, det kommer aldrig funka liksom.
Det var nog alla faktiskt. Ja, och han har en karriärssäsong liksom.
Bra timing också.
Ja, Men okej, okay. Ett stort plus för nyfikenheten, och apropå att vara nyfiken så har man gått och väntat på Jack Eichels första match i Vegas. Och nu har han gjort den, ingen pinne i debuten, men han har i alla fall dragit på sig i Vegas redan för första gången. Och det är inte utan att det är aningen kontroversiellt, Jonta. Här ska du få reda ut begreppen kring lönetaket och hur de har gjort med Mark Stone och etc. För går det här att dra en parallell till Tampa i fjol med Kucherov?
Det går att dra en parallell på det sättet att Tampa hade ju en trupp i fjol som när alla var friska hade varit över lönetaket. Folk pratar om 18 miljoner, men då ska man komma ihåg att då var ganska många miljoner av dem Marian Gabrik och Anders Nilsson som aldrig skulle spela. Men trots det, tar du bort dem så var de ändå x antal, typ i princip hela coachupslön över lönetaket. Och det är samma sak här, att Vegas är väl, jag vet inte exakt, men närmare 10 miljoner om det är 8-9 miljoner över lönetaket. Med alla friska. Och de har ju då valt samma lösning här, att när Stone, eller när Eichel kom tillbaka så satte de upp Stone på långtidsskadelistan, och då blir han ju borta x antal dagar och sånt där. Och Stone har ju haft problem med ryggen och missat matchen den här säsongen, och då är vi inne på det här liksom, hur mycket frihet ska de ha med det här? För att jag tänker så här, hade Mark Stone spelat om det var Stanley Cup-final? Ja, nästan garanterat. Är han 100%? Absolut inte, då har han inte missat så många matcher den här säsongen, liksom i olika sjok och sådär. Så det är ju en fråga. Det går att dra paralleller i en annorlunda situation, och det är också en situation där det är så här, kommer Stone komma tillbaks? Eller det är snarare, den filosofiska frågan är så här, och här kan du få en uppstudsåsikt. Ska lagen ha rätt att plocka av spelare som kan spela och sedan sätta in dem igen i slutspelet? För att jag menar,
mitt spontana svar är ja på den frågan. För att dels har de ju ett ansvar över spelaren i fråga och dens hälsa, men även laget i stort. Vad är egentligen bäst för den organisationen vid det tillfället och även längre fram mot slutspelet? Sen tycker jag att det här kryphålet som ändå finns och som har fått extremt mycket kritik, alltså är inte någonting som borde revideras så att vi inte ser det här framöver? För det är ju egentligen, om man ska hårdra det, fusk på ett sätt. Även för att det tillåts nu.
Mm. Ja, och det som är den stora frågan kring fuskgrejen är ju så här, för det är ju det som är grejen med Stone och även Kucherov. Att du har spelare som förmodligen kan spela. Det är klart att Kucherov kan spela de sista tre matcherna på grundserien när man kom tillbaks och är liksom snudd på gudfader nedstigen första matchen. Han var ju löjligt bra första matchen, ja, i slutspelet i fjol. Mm. Jag har ju svårt att tro att inte han kan spela en vecka tidigare. Men det man väljer att göra det är så här, okej, okay, han behöver inte spela. Vi ger honom vad nu Kucherov hade, så att han hade kunnat spela 2 veckor tidigare. Vi ger honom 2 veckor extra att träna. Då är han helt redo. Oj, så tajmar han med slutspelet. Samma sak med Stone här. Vi ger honom 2 veckor extra att vila. Och det råkar tajma med starten på slutspelet. Det är klart att de använder ett kryphål i systemet. Det jag tycker vore den enkla lösningen. Man får ju gå över i lönetaket i slutspelet för att man ska kunna ha liksom skadeförsäkring, i och med att du inte kan träda till det spelare och sånt där. Det är väl liksom den allmänna förklaringen till varför man får göra det. Att ja, du måste kunna ha lite extra spelare för att skydda dem mot skador. Den bästa lösningen tror jag, spontant och förenklat, vore att du i varje match i slutspelet måste vara lönetakskompatibel. Så att alla spelare du använder i den specifika matchen måste rymmas under lönetaket. Det är den enklaste, för då kan du ändå ha lite extra spelare som försäkring, och du kan liksom, om du har en spelare som, om du har Stone, om vi säger så här, att Stone hade varit jätteskadad och faktiskt var så här, okej, han kan tidigare spela i andra rundan.
Ja, men jag fattar. Alltså, för att använda ett begrepp som har blivit populärt nu under corona, så är det ju en typ av taxi squad som man har under slutspelet i så fall då.
Ja, men lite grann så. Ja. Men det hade, jag tror att för att få någon liten bukt på det här systemet, så tror jag att det hade varit den bästa lösningen.
Mm. Men vi upplägger som
men,
råder
men det ska
nu
man
då?
Säga, de röstade om det här för typ 2-3 år sedan. Om man skulle införa det i slutspel. Och då röstade alla lag förutom ett emot det.
Ja, just det.
Vet du vem som inte röstade emot?
Eller ja, som... det är väl Vegas nu då, för att vi diskuterar dem.
Nej, Tampa däremot. Så det är lite roligt.
Ah, okay. Ja, skriva. Faktiskt. Ja. Men alltså, med det här upplägget som råder, blir det inte också att man devalverar och kanske... Och synen på grundserien, att för de bästa lagen så är det bara en transportsträcka. Det gäller att vara formtoppad i april, maj och en bit in i juni. Det är det enda som spelar någon roll egentligen. Att man då kan vara taktisk med att sätta undan spelare på skadelistan under hösten och vintern.
Ja och nej. Alltså, vi ska komma ihåg att så här, hur många lag... Nikita Kucherov är Tampas bästa forward. Jag tänkte säga att han är deras bästa spelare, men man kan också säga att han är det. De har ju tre spelare som är topp tre i världen på sin position. Men hur många lag hade vågat göra vad Tampa gjorde och säga så här, ah, men vi är redo att vi tar våra chanser att sätta våran bästa forward på skalisen hela grundserien och räkna med att vi går till slutspel och då kan vi liksom använda det här löntagsutrymmet.
Jag menar, hade, alltså det är väl typ Colorado kanske?
Ja, Colorado kanske, Vegas kanske, de bästa lagen i väst. Väst är lite svagare, men om vi kollar, ta typ så här, ta Florida liksom. Är du så här, om vi bara tar min försäsongen, hade du vågat göra det med typ Barkov?
Nej, det tror jag inte att de hade gjort, men kanske till nästa säsong, när de vet att de står på en något högre plattform.
Ja, men då är det också ingen så här, du är ingen division, det handlar lite om det också, du är en division med väldigt bra lag. Samma liksom om du kollar i...
Samma med Toronto egentligen, om man tittar på dem.
Skulle du vara plocka Matthews hela säsongen?
Nej.
Kanske de här lagen är så pass bra, men alltså du kan räkna en handfull lag där du ens skulle överväga att göra det här. De andra lagen så här, det är inte ens ett alternativ. Alltså det är omöjligt för Rangers att säga, ja, men vi plockar Panarin så att vi kan ha lite löntagsrymme i slutspel och plocka in honom då. Det skulle ju liksom aldrig hända, de skulle inte gå till slutspel. Eller vice versa med något annat slutspelslag ut. Pittsburgh och Crosby liksom, eller Washington och Ovechkin liksom, det skulle ju aldrig hända. Att de skulle tycka att det var alternativ som var värt det. Plus att vi också ska ta in den faktorn att spelaren i fråga, jag menar Nikita Kucherov är en exceptionell spelare, men alltså när man alltså beundran han fick av spelare för att han kunde vara så bra, ska man också komma ihåg. Tänk dig själv att liksom inte spela en match på hela grundserien och så går du in i slutspelshockey. Det är ganska få spelare som väldigt, alltså återigen, jag tror att du kan prata en handfull spelare som kan gå in och leverera som Kucherov gjorde.
Ja, det är ju så. Foppa, 0-2 där.
Ja, Peter.
En Peter. Så att han är ute ur sin coronakarantän nu. Bless ya.
Fan vad skönt. Ja, bless.
Bless ya. Vad fick jag dig? Du, det är lite
tränare. Bless him hade väl varit bättre kanske.
Ja, bless ya, det blir ju riktat mot dig.
Ja, men tack.
Jag vill köra lite tränarfokus här, för vi har fått se två nya huvudtränare komma in i ligan, Marty St. Louis och Todd Woodcroft, och det är Montreal och Edmonton, två kanadensiska lag som har anställt dem. Och vi börjar med Marty St. Louis. Han går alltså från att coacha 13-åringar till att hoppa in i NHL direkt. Sen har han ju en diger meritlista som spelare som säkert väger tungt här då. Jag vill att Simon ska klippa in en kort från hans första presskonferens som Montreal-tränare.
Playing with a little more instinct, with ideas of how we want to be as a team. Now there is structure inside concepts, you know, systems. You can say structure. When systems, you box players in into only certain things they can do, and that was probably one of the things that I hated the most as a player, is play in a system. Where I was a great player when I was allowed to make reads, because the best players make the best reads. But if you take the reads out of the equation, those best players become average. So I want to make sure that I allow my best players to make reads. And I rather them make a bad one than not making a read at all. And sometimes in systems, there's not much reads.
För jag är säker på att du har hört det här, Jonta. Men hur han diskuterade om... struktur kontra instinkt för hockeyspelare och att han lutar mer mot det andra benet. Jag tyckte att det är något man sällan hör från coacher, och det verkade ju som att det togs emot väldigt väl hos spelargruppen i Montreal också. Vi såg väl Cole Caulfield gå ut och göra 1+1 direkt i matchen därefter. Den kanske var en slump i och för sig, men att ha den filosofin känns väldigt intressant här för Canadiens framtid.
Ja, alltså problemet som kan vara med det är väl att, som jag upplever kan vara för när spelare av San Luis kaliber blir tränare, är ju att, att om man tänker så utgår från sig själv. Morgan Sankovics instinkt på isen är ju exceptionell. Alltså, jag menar, han har ju 2 poängliga titlar. Så att tro att liksom Joel Armia ska kunna tänka likadant. Inget ont om honom, men alltså... Och där har ju också grejen att det är klart att du vill ge sådana spelare. Alltså, den bästa spelaren jag kan komma på är Malkin. Alltså, en topp 3 spelare under den här eran. Alltså, han är så här, gör vad du vill. Alltså, gör din grej liksom. Jag säger honom för att han spelar på ett sådant speciellt sätt. Eller för den delen Ovechkin också. Liksom. Spelare som är så här, jag har ingen aning vad de håller på med. McDavid och Draisaitl är också jättebra exempel där de är så här, de spelar på ett sätt som ingen annan gör. Alltså, det finns ingen liksom rim och reson i hur de spelar egentligen. Bara att de tar byten som en minut långa liksom. Alltså, vilken coach.
Men jag tror inte att man ska liksom tänka att det är... Alltså, sen har vi pratat om ytterligheter till 100% här, utan det är ju lite nyanser såklart. Alltså, han kommer ju ha en grund i sitt spel, utan det här är väl mer om att det kommer att finnas mer fria tyglar för spelarna i Montreal. Alltså, han kommer ju inte bara släppa dem på grönbete för liksom, som kossorna gör när de släpps ut. Jag vet inte vart jag är på väg nu. Kossor igen.
Tänker du, är du hungrig? Du tänka
ja, jag är faktiskt hungrig. Klockan är 3:30.
Kobajsätaren
Johansson. Det låter som en bonde från typ Västnorrlands inland.
Ja, men det är ju typ det du är också.
Ja, faktiskt. Nej, men alltså jag menar, det är inte allt eller inget för San Luis i Montreal.
Nej. Alltså jag säger så här. Saint Louis har sagt, jag håller med dig, alltså allt han säger är intressant, han säger rätt saker, jag tror att han är precis rätt person för den här gruppen just nu. Det är en helt rätt av att göra av Montreal, att visst, skulle han ha mått bättre av 3 säsonger som ASS-tränare? Absolut, men det här är ingenting att förlora. Den här säsongen är vaskad, det här är bara, så här får Saint Louis en chans att, de får en chans att se på honom som tränare, han får en chans att lära sig det praktiska. Det är klart att han har spelat en massa år, han har tränat på liksom på låg nivå. Han var en sväng som powerplay-konsult i Columbus till Tortorella. Men han får en chans att liksom komma in i det rent praktiskt. Och sen blir det egentligen nästa säsong, det är då du ska komma igång. Så här handlar det om att ha Montreal tålamodet att bygga honom. Och det här är en sån grej, alltså jag har faktiskt pratat med en hockey... leder om det här häromdagen bara, att hur sjukt det är att vi fortfarande ser så annorlunda på ledare kontra spelare. Med spelare så är det bara liksom, de måste få en chans, de måste känna ett förtroende, de måste få göra sina misstag och lära av dem, bla 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 bla. Bra, det är så man växer. Med ledare är det liksom inte alls så. Då är det så här, här, kör tills du får...
Leverera när du får kicken typ.
Exakt, det är skitkonstigt. Och framförallt med den här, en sak om du värvar Bruce Bedrovic. Okej, vi vet vad du är. Funkar det här? Får du resultat? Nej, okej då. Martin Saint-Louis. Okej, vi satsar på det nu. Vi kommer ge dig 1, 2, 3 säsonger att växa med laget och bli en bättre tränare under den här tiden. Och det är ju det som är intressant om Montreal klarar av det tålamodet, för det måste man verkligen göra. För Saint-Louis är liksom exceptionellt driv. Jag tror att det är väldigt få spelare som har nått så långt som honom och vunnit och tjänat de pengarna han har gjort, som verkligen skulle orka ha drivet som krävs att vara huvudtränare. Men jag tror att han har det. Han är har ett exceptionellt driv, och ju därför han har blivit den spelaren han har blivit, liksom en odraftad kort kille, vad är han, 1,75 liksom,
som
har vunnit en poängliga titel under den packeran. Det är ju helt sinnessjukt.
Jag vet att en tidigare lagkamrat i honom, Viktor Hedman, nu gör jag lite smyg reklam för hans avsnitt i Hockeypuls podcast, man kan ratta in det från i somras när han gästade, då sa han att den spelare som hjälpte honom förstå hur det är att vinna i NHL, det var just Morgan Saint-Louis, för det jobbet han la ner varje dag och högt han la upp ribban för alla övriga också i gymmet och ute på isen och vad det handlar om att vara professionell ishockeyspelare i världens bästa hockeyliga. Så att jag tyckte det var väldigt intressant att Viktor pratar om honom som en stor, stor förebild.
Nej, men det är han. Alltså, så att det kan ju bli någonting väldigt, väldigt bra. Men då jag tror bara han har tid. Alltså, för hur han är så är han bara människa. Och han måste få göra sina misstag också. Det är en ny karriär att vara tränare, men jag tror att det kan bli sjukt spännande. Så det egentligen är bara upp till Montreal-ledningen här att växa med honom och se hur kan man hjälpa honom. Om man kan fundera liksom, kan man till exempel ta in en rutinerad tränare som funkar som typ någon konsult till exempel. Att så här, ja men säg så här, jag hade tänkt så här. Ken Hitchcock, skitbra exempel. En av de bästa liksom tränarhjärnorna de senaste 20 åren. Som en superhockeynörd. Ring honom och säg, kan du kolla alla våra matcher? Och komma upp i två svängar och kolla hur han tar träningarna. Och sen i sommar, då sätter du dig och utvärderar med honom och säger att hur tänker du kring de här sakerna? Jag tänkte att det här och det här såg ut så här. Den typen av grej. Ta in någon som verkligen, återigen, har rutinen som vi pratar om. Och som kan hjälpa honom att växa. Det tror jag skulle vara jättebra. Men jag upplever att han, Sandlin liksom har gjort det mot sig själv. Intressant, John Cooper pratade om det. Att han sa att det finns ingen spelare, gammal spelare, som har varit så intresserad av tränarsidan när de har varit hälsa på. Som han har varit. Alltså suttit i coachrummet och frågat om saker hur det funkat. Han har ju liksom, som jag har förstått det, hela tiden velat gå hit. Men hans grabbar har varit lite yngre. Han har velat vara med dem under de här åren. Där de har spelat sin ungdomshockey och coachat dem. Och bara varit en närvarande pappa liksom. Så all heder för det. Och de är väl lite äldre nu. Och det är rätt läge för honom privat.
Ja, kul i alla fall. Verkar vara ett stort tränare efter Martin Saint-Louis. Och hade vi haft mer tid på oss, då hade vi kunnat avhandla hel renoveringen som pågår just nu i Montreal. Men en kommentar om Woodcroft också, som har klivit in i Edmontons tränarbås och verkligen fått effekt. De är väl uppe på 4 raka segrar när vi spelar in det här. Och nu verkar det bli slutspel för Oilers ändå.
Ja, alltså det här är ju en intressant, egentligen någon som har förtjänat den här insatsen. Men han började ju som videocoach i Detroit för hur många år sedan det nu är, liksom 15, nästan 20 år sedan, jag vet inte hur länge sedan som helst. Och liksom, det är inte många som går från att vara videocoach till att vara huvudtränare nu. Det är sällsynt, så han har verkligen gnetats till där, haft väldigt bra resultat nere i AHL och sånt där, och har ju också varit ASS-tränare uppe med Oilers och har ju en relation till stommen liksom på grund av det. Så att han har ju bra koll på laget, han har fått sina resultat, och jag tror att Edmonton också kände här att han är nog kanske någon som eventuellt försvinner i sommar till ett annat huvudtränare eller till ett annat NHL-jobb om de inte hade flyttat upp honom. Så att jag menar, man ser ju ofta den här pushen, så att man ska inte dra för mycket växlar av några matcher. Det ser man ofta med nya tränare, men det ska bli väldigt spännande att följa. Han verkar ju otroligt ambitiös liksom. Han verkligen jobbar ihop till att vara redo för den här möjligheten. Han har ju tagit alla steg, varit huvudtränare och varit ASS-tränare i NHL liksom. Han har ju tagit alla steg man kan ta, och nu är det här det rimliga steget för honom.
Ja, nu har inte ni lyssnare hört det, men en sak jag uppskattar med dig, Jonta, att ha dig som min poddkollega, det är att du och jag är ganska duktig på att tajma våra toa-break under avsnitten.
Ja, men vadå, man blir ju, alltså det är ju för man dricker kaffe, det rinner ju rätt igenom kroppen.
Mm, absolut.
Det, jag har ju hört att det där är någon sorts hittepå, men om det är hittepå så har jag gått på det. Alltså att kaffe ska vara vätskedrivande.
Jag tror att det är en myt, men för något år sedan här, när jag bodde i Sundsvall, så kom du ner och hälsade på mig, så skulle vi köra på ett utegym där vid Hillstamon. Och då sa du att du hade slagit rekord i antalet pisspauser på väg ner från Övik. Och vad var det? Var det 6 eller 7 gånger du hade stannat?
Nej, 2.
Ja.
Alltså, det var ju lugnt. Alltså, 2 är ju sjukt nog, för jag pissade också direkt när vi kom fram. Men det är liksom 1,50 att köra kanske.
Ja, ungefär.
Jag tyckte det var ganska sjukt att stanna 2 gånger ändå så direkt när jag kom fram.
Ja, okay.
Men 6 hade varit så här. Det är liksom en gång var
15 minut. Tänk att jag har gått i typ 2 år och tänkt att Jontas pissrekord medan Sundsvall och Övik ligger på 6 gånger. Ja, det är kul. Vi ska djupdyka i ett ämne den här gången, och vi har ju över en månad till trade deadline, men det är ju en stor stjärna verkligen i NHL som har öppnat för att bli tradad, och det är Claude Giroux i Philadelphia, deras kapten, och Flyers har nu gett honom tillåtelse att prata med intressenter, och då är ju, jag har många frågor här, Jonta, men jag vill börja med en procentsats från ditt håll över att Giroux avsluta säsongen i en annan klubb än Flyers.
80-20 kanske. Det känns ju, det känns som att han verkligen är sugen på att testa någonting. Och det jag kan se är väl om Philadelphia har ett pris de har tänkt sig som de kommer hålla hårt på. Det ser man ju ibland, typ när Ryan Getzlaf är ju ett jättebra exempel på en jämförbar spelare som öppnade för trade till, jag tror bara det var Vegas han öppnade för i fjol. För det är nära hem, det är bara 4 timmar med bil. De hade sagt ett pris där de kände att får inte vi det här, då tycker inte vi att det är värt det. För då har vi hellre kvar honom för att liksom skydda arvet, bara spela för en klubb, vara kvar som ledarfigur och sånt där. Och så det är väl det som jag kan se kan gå emot, att Seth Fryers har sagt att men vi ska ha ett första rundeval och en talang. Pang, boom, det är det vi ska ha liksom. En bra spelare, och får vi inte det så gör vi inte det. Nu, ja, det är väl där typ.
Okej, okay. Men alltså han har ju tillhört Philadelphia sedan 2007 då han gjorde sin debut i NHL och varit kapten för organisationen sedan 2012-13 under den lockout-säsongen. Så fick han ju äran att ta sig ett på bröstet. Men hur stor är den här bomben? För jag menar, det är ju ändå liksom en franchise-player för Philadelphia som nu säger nej, jag vill iväg. Det är den första frågan jag har kring det. Och den andra är, tror att det kan bli en återkomst till Flyers efter säsongen? Att det är bara en rental det här i Giroux och att han faktiskt drar tillbaka?
Det är en bra fråga, för att Giroux har ju gett det här laget allt han kan i alla år. Liksom, när de har tagit sig slutspel har det känts som att han alltid har rest sig. Det finns den här episka serien mot Pittsburgh i början på 10-talet. Där han var hur bra som helst. Det klassiska bytet han smäller Crosby. Liksom, och så här. Det är ju ett riktigt gåshudsögonblick. Mm.
Det där accelererade väl den rivaliteten också med Giroux versus Crosby. Ja, ja. Det var ju som ett ytterligare lager i det hela.
Och det är ju den grejen som man älskar med honom, att nummer ett, det är en extremt bra spelare. Men fortfarande nu så leder han väl dem i poäng den här säsongen, fast han är, han var bara, han blir nu 30,
han är 34. Ja,
34.
Mm. Så han 37 pinnar på 45 matcher, han taktade mot 65 poäng. Så det är ju faktiskt en bra säsong han gör.
Ja, i ett uselt lag, men det är ju inte så länge sedan han hade 100 pinnar, var det väl. Eller var det nu han fick ihop för några år sedan.
Ja, 18 tror jag.
Ja, så att det är en väldigt bra spelare, men det jag älskar med Giroux är att han har det där i sig. Liksom. Alltså om du tänker på den grejen, alltså just den grejen att vilja gå upp mot Sidney Crosby och känna att jag ska ta honom. Att liksom verkligen så här, jag ska överglänsa Crosby nu här. Eller att han är ju en notorisk trash talker. En av liksom de som snackar mest i ligan och sånt där. Och liksom att han är en skillspelare som när det är slutspel så börjar han smälla på. Liksom. Han har den här X-faktorn, den här vinnargrejen kring sig som är väldigt sympatisk.
Kan man sammanfatta honom som en skillad power forward?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej, okej.
Okay. Power forward är för långt. Alltså han är inte så helt stor och fysisk.
Det är grinigheten du försöker sätta ett finger på här alltså.
Ja, men exakt.
Inte den fysiska närvaron.
Alltså han har, precis, det är mer det att han har liksom inte, han är inte en sån spelare, men trots det så kan han göra det. Det är väl lite där någonstans jag landar. Sen är han ju en bra spelare, jag kollar väldigt snabbt nu. Han är ändå 10 i poäng. Sen han kom in i ligan så är han 10 i poäng totalt sett liksom. Ja, han kommer göra 900 poäng den här säsongen, kommer han att nå totalt. Giroux är ju en spelare som en väldigt intressant Hall of Fame-diskussion. Om man ska bara lite snabbt ta det sidospåret.
Vågar vi tassa in på det här då?
Men man kan ju bolla upp det liksom. Han är en spelare som nästan garanterat kommer att sluta över 1000 poäng, som vi sa. Han är 34 och han kommer att nå 900 och lite växel den här säsongen. Han kommer garanterat att spela vidare någonstans. Han har varit på toppen av sin förmåga. Var han en topp 5 spelare i ligan? Kanske topp 3. Man kan hävda att han var kanske liksom på toppen av sin förmåga. Går att diskutera om han var 3 bakom Ovechkin och Crosby. Nu har inte jag riktigt, nej det går inte, Malkin var bättre, men topp 5 i alla fall. Och sådär. Så att, och han har burit en klubb hela sin karriär och varit ansikt ut och varit deras bästa spelare.
Så att han, det är nästan större och viktigare faktiskt, och väger tyngre än en Stanley Cup-titel, för det saknar han ju just nu. Ja, han har inte lyft den där bucklan.
För mig just nu, om man ska prata jämförbara spelare, så är han en spelare man kan jämföra med som inte är Hall of Fame, är ju Daniel Alfredsson.
Ja.
Där har du samma sak, en spelare som liksom har varit en väldigt bra, som har varit ansiktet utåt för en klubb i över ett decennium, som har varit en extremt bra offensiv spelare, producerar poäng, men också har den här X-faktorn av att steppa upp och göra grejer i slutspel. Och Alfredsson var ju en vinnare på det sättet, tycker jag, även fast han aldrig fick vinna Stanley Cup. Men han var aldrig en av dem. Alfredsson kanske på toppen av förmåga var en topp 5 spelare i världen. Kanske. Och där, han och Drew är lite jämförbara. Och som vi sa, Alfredsson är ju inte i Hall of Fame än.
Nej. Men den här statistiska markören med 1000 poäng, den är ju såklart också betydelsefull här. Men just den impact han har haft på ligan och intresset som har funnits för Pennsylvania derbyt där också. Sådana saker måste man ju väga in när man gör en bedömning av en spelare som eventuellt precis ska in i Hall of Fame.
Och där tänker jag att Alfredsson har ju också den X-faktorn, för att han var ju det för Toronto-rivaliteten. Jag menar, du har ju när han smällde Darcy Tucker och gjorde mål, klassiskt ögonblick, eller när han fejkade klubbkastning och drev med Mats Sundin. Alltså, Alfredsson har ju sådana här klassiska ögonblick som är liksom X-faktor. Och där är ju Giroux lite samma. Jag tycker att det är, jag har aldrig någonsin tänkt på dem som är jämförbara spelare. Men nu när vi pratar om det så inser jag att det, ja, det,
den är bra faktiskt, Jonte, att du tar den spontant. Det måste jag säga. Ja. Och sen har det har väl någonting också att det är just mot Crosby som han går upp. Alltså det hade ju såklart varit mäktigt om det hade varit typ Kopitar eller en spelare av den digniteten. Men att det är 00-10-talets största affischnamn som han har spelat så tätt och jämnt mot, det har ju någonting.
Ja, men absolut. Och sen får vi se här också, återigen, jag tror han kommer att spela vidare. Om man ska titta vidare kommande säsong, det har ju spekulerats i flera år om Ottawa. Han är från Hearst från början i Ontario, men jag tror att, om jag fattar det, jag tror han bor i Ottawa på sommaren, att det liksom är hemma för honom. Jag vet inte hur långt det är från Hearst till Ottawa heller. Och han flyttar ju till, vad var det, han flyttade till sen. Strunt samma, han har en Ottawa-koppling. Och där kan man fundera så här, okej, Ottawa är på gång. De har verkligen någonting bra på gång, och de har någonting där Drew skulle kunna passa in, tror jag. Som
men vänta nu. Tror du att Ottawa trader för honom nu, eller nej, att Drew i så fall går till en klubb för resten av säsongen och sen signar i sommar?
Exakt. Okay. Så, för det här, nu går jag tillbaka här för att svara på din fråga för 10 minuter sedan. Din fråga var ju om han alltså kan komma tillbaka till Philly, eller om det är slut.
Ja, exakt.
Och det var det jag skulle då komma tillbaka till, att där spekuleras det ju att Ottawa...
Herregud, vad du kommer tillbaka till saker. Jag tror du körde 3 varv runt.
Ja, nej då. Vi ska knyta upp sträcken. Nej, men det är ju en intressant grej att tänka på, att okej, vill han spela där, spela hemma. Jag tror ju att han... Det har ju varit så mycket upp och ner i Ottawa, i Philadelphia. Han har verkligen gett den klubben allt han har, som vi var inne på. Och jag undrar om man bara känner att nej, jag orkar inget mer nu. För det är inte så att man känner att Philly är på väg någonstans just nu heller.
Nej, men ge mig de organisationer i NHL som är längst fram i ledet att säga okej, vi vill ha dig här. Vi vill göra ett race mot Stanley Cup och du ska vara en vital del av vårt bygge.
Alltså för mig så finns det en klubb som han verkligen, verkligen borde hamna i. Och det är Colorado.
Ja, och det har du snackats ganska intensivt om också.
Ja, om det är för att det är för att det här är ingen liksom revolutionerande spaning av mig, utan om vi börjar med så här, nummer 1 för honom själv, så är det, ja, okej, okay, det är Colorado. Det är ligans bästa lag den här säsongen. Det är en bra chans att vinna Stanley Cup. Och jag tror också Giroux är så pass old school att jag kan tänka mig att han inte vill gå till en rival. Jag vet inte om han, jag tror inte att han skulle gå till Pittsburgh. Jag tror inte att han kanske är skitsugen på att spela i Washington nödvändigtvis. Jag tror inte att han skulle kanske säga nej till Washington, men jag tror att det skulle kännas bra att gå västerut. Men om vi då pratar om Colorado som lag, så är det ju uppenbarligen ett exceptionellt lag. Jag menar, jag satt och såg den här matchen nu mot Vegas, Eichels comeback. Och det är ju så bra hockey liksom. Nu var det ju 0-0 liksom de första 50 minuterna, men det är ändå en av de roligaste matcher jag sett den här säsongen, bara för att det är så bra lag och kvalitet på grejerna. Men Colorado är ju alltjämt lite framtunga, De här resultaten de har drivs ju av deras extrema spets. Och jag var inne på det i fjol, att då ville jag jättegärna se Ryan Getzlaf där. Som en tredje center, som den här veteranen som har lite jävla namma och lite den grejen. Och jag tror att Giroux är ju det närmaste man kan komma en sån spelare den här säsongen. Att sätt in honom istället för JT Comfer, med all respekt för honom, som tredje center. Du får en spelare som, nummer ett, som kan flytta upp om det blir skador. Alltså sätta upp honom i en andra kedja eller en första kedja. Sätta in honom i ett första PP. Men det är en av ligans... Där kan vi snacka, alltså han är ju en av ligans kanske fem bästa powerplay-spelare under deltagsserien. Han är en exceptionell powerplay-spelare.
Ja, han kan stå bakom förlängda röd, och han kan stå också i playmaker-positionen vi har här för oss. Så han har ju många olika alternativ där om han skulle hamna i Colorado.
Ja.
Men ser du inte honom i näsan Kadri? Alltså att man kör Rantanen, Landeskog och McKinnon i första, och sen Kadri och Giroux i andra?
Ja, men det är inte en omöjlig tanke, i och med att Giroux ju, han är ju center i grunden, men har ju spelat väldigt mycket ytterfåra de senaste åren. Så han skulle absolut kunna gå in där i en kedja med Kadri. Jag gillar väl hur den funkar nu. Du har Burakovsky och Nishushkin som är liksom en exceptionell atlet. En stor och skicklig skridskåkare som är bra på forechecken, en bra tvåvägsspelare. Kadri är ju...
Men jag tänker så här, sätter man Giroux i tredje, får han tillräckligt många offensiva minuter då? Alltså om vi bortser från powerplay i 5-5, för man vill ju ha Kadri och McKinnon-kedjan inne i offensiva tek.
Ja, men det är väl lite, alltså det handlar ju om vad han köper. Alltså det är så här, kommer han till Colorado så är det för att spela andra fjol. Alltså det är för att spela andra PP, det är för att spela max andra kedja i 5-5, men förmodligen jag hade velat se. Jag tycker att de behöver ett lyft i sin botten sexa. Det de behöver. Deras andra kedja är bra nog. Den är liksom fine. Men sätt in honom där istället för Comfort som tredje center och se hur det funkar. Då får du en liten X-faktor i botten sexan, och där kan det hända någonting. Sen absolut, om du jagar reducering och du vill liksom vila första kedjan, ja, då kanske plockar Nishushkin och slänger in honom med Kadri Burakovsky. Det köper jag 100%. Men jag hade primärt tyckt att det Colorado behöver är någon X-faktor i tredje kedjan. Och där ser jag att han skulle kunna vara den.
Bra, köper det. Och då har vi alltså Giroux till Colorado, och att det är en 80% chans att det blir så. om jag ska övertolka dina svar här.
Ja, precis. Nej, men det är klart att det finns. Jag tror att alla lag kommer höra sig för här. Och det är... Alltså, eller alla lag, men alla utmanare kommer höra sig för återigen, det är en sån,
det är liksom, men han har hur många miljoner har han kvar på kontraktet här? Capiten är på 8,3 eller 8,250, så alla har ju inte råd med honom heller.
Nej, men där kan du göra, du kan ju få ner honom till 2 miljoner om du verkligen vill ha honom.
Ja, och det har ju de flesta råd med i för sig.
Ja, jag tänker ju, alltså ett annat lag man kan slänga ut är ju Boston har väl primärt kopplats ihop med Thomas Hertel, för att de behöver verkligen, känns det som, en andra center om de ska ta sig ur den där divisionen. Men det är klart, löser det sig inte med Hertel, om det blir så att Hertel förlänger med San Jose. Det är inte omöjligt, de håller på att förhandla. Då kan Giroux vara ett alternativ där. Så samma, alltså egentligen som jag sa, han är så pass, han kan spela center, han kan spela ytterforward. Han har liksom ett rykte om sig av att vara en slutspelspelare, tycker jag man kan säga. Han är fortfarande, men återigen, han är Flyers, han är inte långt ifrån en poäng per match i ett haveri till lag den här säsongen, så att han är fortfarande också spelare som levererar väldigt, väldigt bra, så att jag tror att i princip alla lag kommer att höra sig för. Men Colorado vore roligt, får de honom då känns det riktigt lovande för Avalanche.
Det är upplopp i veckans avsnitt av NHL Puls med Jonta, och då vet ju de lyssnare som var med för vad som väntar. Jo, det är testet, och än en gång, Jonta, så är det du som håller i spakarna.
Ja, det är det, och jag har ju tänkt så här, det här med svårighetsgraden är ju viktigt. Jag kommer söka 6 namn då. De som är med när jag håller i det här vet att det blir ofta så att jag ger ett specifikt siffra, att Så här många rätta svar finns. Du får gissa på inte fler än så. Och då får du minuspoäng för varje över. Och du får också minus för... eller du får inte minus, men du får poäng för varje rätt år. Och här satt jag tänkt att jag tror att du kommer nå 50% här. Jag tror absolut inte att du kommer gå fullt. Når du över 50, då blir jag imponerad. För att den här är nog svårare än man tror. Men jag tror ändå att du kan sätta åtminstone hälften av det.
Okej, nu blir jag lite nervös här. Och vi ska säga det också att jag är ju inte en klassisk NHL-nörd på det sättet. Jag följer ju inte riktigt ligan på... Okej, nu är det massa ursäkter. Det ska det inte vara, nej! Vi bara kör. Jag behöver inte säga mer.
Nej, men precis. Men som det kommer funka, du kommer få 90 sekunder. Du får skriva och fundera hur mycket du vill då. Och när de 90 sekunder är över, då ska du läsa upp svaren. Så då är det bara att lägga ner pennan när jag säger stopp. Jag har inte förberett ett tidtagare ur, så jag kan inte säga gå alldeles snart. Men om du ger mig lite tid här att ta fram en sån.
Jag säga så här att alla lyssnare där hemma, jag vet inte om ni ligger i sängen ska sova eller att ni kanske är på väg till jobbet eller vad det nu är. Kanske jag bara sitter och chillar i soffan. Då kan ni ju få tävla mot mig. Hade varit kul. Och så kan ni mejla in till adam.johansson@expressen.se ert resultat. Eller dra iväg en tweet kanske. Jag och Jonta finns ju där. Inte på några andra sociala medier vad jag vet.
Nej, jag har knappt varit, jag har inte varit på Twitter på några veckor där. Men...
Nej. Kanon. Var det bra kallsnack där från mig tills du hämtade dig ett tidtagare ur? Får jag VG för det eller?
Ja, men det tycker jag.
Det är en generationsgrej att dela ut VG. Då vet man vilka år man gick i skolan.
Starkt. Okej, jag vill bara dubbelkolla. Jag tror inte att jag missar någon nu, för jag har ju manuellt sammanställt den här listan. Men jag känner mig säker att jag har koll på det. Du har 90 sekunder på dig att nämna de här sex spelarna jag söker. Och det är att jag vill ha namnet på de sex europeiska lagkaptenerna i NHL. Go. Och nu brukar ju Adam vilja, när jag har testat, att man ska tänka högt. Men jag märker direkt här att han kommer absolut inte att göra det. Eftersom han inte ens sa någonting.
Jo, men det kan jag väl göra. Jag är inne på ett svenskt spår.
Tänk du, jag pratar.
Sex europeiska lagkaptener i NHL.
Ja, så många är det.
Det är inte några som har vunnit Stanley Cup etc. Utan det är bara europeiska kaptener.
Här och nu. Den här säsongen.
Den här säsongen?
Ja.
Ja, då måste vi ta om. Jag trodde att jag bara skulle rabbla. Okej, bryt. Jag börjar skriva en massa dåtida. Niklas Lidström och Sudden. Och... Ja, det blev pannkaka av det här.
Ja, okej. Då kör vi om det här. Men vi rullar på. Simon behöver inte klippa det, utan vi kör bara.
Vi bara kör på.
Du får väl nollställning på tiden då. Jag trodde att det var självklart att det var den här säsongen. Det var väldigt många fler än sex.
Ja, det var det jag blev så chockad över. Det här känns ju hur lätt som helst. Ja. Jag har redan fyra svenskar liksom. Ja.
Från och med nu då så får ni... Nu blir det väldigt mycket tid för den här. Vet du vad? Du har fått tid att tänka nu. Du kommer få en minut från och med nu. Lyssna också en minut från och med nu.
Jaha, jag har inte varit inställd på det. Okej, okay.
Men jag känner att nu har ändå... Vi babblar här, okej. Okay. Den här säsongen, här och nu, finns det sex europeiska lagkaptener. Jag vill ha namnet på de sex. Du får inte gissa på mer än sex, det får inte ni heller. Och du får ett rätt svar för varje namn du sätter. En minut och med nu. Ja, mina damer och herrar, om ni tittar ut genom ert vänstra fönster så ser ni hur byggnad bla 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 passerar. Nej, men jag håller en liten monolog här medan Adam tänker. Står och tittar ut på en krispig ångermanländsk dag. Solen skiner. Snön lägger sig behagligt på granarnas grenar.
Barren... Här stör ju bara det, Anta.
Ja, men du behöver inte lyssna. Du kan plocka ut headsetet. Okej, du får 90 sekunder.
Varför?
Då är det 30 kvar nu. Jag håller käften.
Lämnade ju dem, ja.
Och är upplopp här. 5, skriv ner då. 4, 3, 2, 1 och 90.
Nej, det här är ju fruktansvärt. Ah.
Men vet du vad? Jag tror, jag tror att den här är svår. Alltså, att ta på uppstuds. Jag satt och kollade på namnen. Jag hade inte satt alla, det kan jag lova.
Okej, ja, men det känns ju lite betryggande i alla fall att du inte skulle ha tagit sex.
Men jag kan direkt säga så här till dig och lyssnarna innan vi börjar gå igenom svaren. Jag tycker att det finns 2 uppenbara. Och sen finns det 3 där man borde ta åtminstone någon av dem. Så där har 50%. Sen finns det en som jag tror är jättelätt att glömma bort. Jag hade nog glömt bort honom.
Ja.
Men!
Ja! Okej, ja, men jag berättar vilka jag har.
Mm.
Gabriel Landeskog.
Ja.
Alex Ovechkin.
Ja.
Anze Kopitar.
Ja.
Roman Josi.
Ja, snyggt.
Sen gick jag faktiskt bet på vilka de 2 sista är.
Ja, men då tycker jag ändå att, som jag sa, 50% kändes som att du skulle greja, och det gjorde du ju, och mer än så. Så jag tycker att du får med beröm godkänt här. Du får VG.
Okej, tack.
Gabbe och Ovechkin var ju de 2 som jag kände att de här är uppenbara. De tar dem. Kopitar och Josi ingår tillsammans med Alexander Barkov i den grupp där jag känner att någon.
Men alltså
tar...
allvarligt. Barkov var jag och tassade vid, men jag tänkte så här, nej, nu har han ett A på bröstet bara.
Mm, nej, han är
ja, det var, den var jobbig att höra faktiskt.
Ja, men jag, som jag sa, jag visste att av de 3, Kopitar, Josi och Barkov, känner att man kommer inte komma ihåg alla, någon av dem kommer att bomma.
Ja, okay.
Så den kändes ändå helt okej. Okay. Okej, den sista då. Det här är den luriga då. Det här är en av ligans yngsta kaptener. Och jag skulle faktiskt kunna drista mig till att säga att nu ska jag ta upp listan på alla kaptener i NHL.
Han yngst till och med.
Ja, han kan vara det.
Det är inte och, typ Sebastian Aho är inte det för Carolina.
Nej.
Nej.
Det är Jordan Staal som är kapten där.
Ja, just det. Det är klart det. Stålsläktet är starkt där.
Sverige har ju en fin tradition av kaptener. Men vi har ju bara en kapten den här säsongen. Däremot så är det ett annat land som har 2. Och det är då tack vare den här spelaren. Såklart. Du vet ju de andra 5.
Ja, är det någon, det är väl någon ryss då?
10 poäng till tråden, sen du kommer med gissning här.
Det kan inte vara en, det är inte en sloven direkt.
Nej, det är inte en sloven.
Det hade varit något.
Malkin, någon där hemma som Pittsburgh, tog på den här.
Såklart. Det är 2 från samma land här. Mm. Är det någon back som har varit bra någon gång? Eller... Datsuk, spelar han fortfarande eller?
Nej, men det där är mot den här spelaren hört att han, jag undrar om han har haft Datsuk som förebild. Och man brukar säga lite att han och en annan spelare i lag kanske kan bli deras Zetterberg och Datsuk. Det verkar absolut.
Men vänta, det är inte Kaprizov.
Nej, det är det inte. Det är Jared Spurgeon som är kapten i Minnesota.
Ja. Är det den mest anonyma kaptenen i hela NHL?
Alltså den här killen är ju där också.
Ja, bevisen är för att jag inte tar honom. Nu har vi väntat tillräckligt länge, presenterat svaret. Det är säkert jättemånga där hemma som sitter och tänker, varför har du inte sagt honom?
Vill du ha landet?
Okej, vill du dra ut på min pina ännu mer? Visst.
Nej, ja, men jag känner att jag vill att varken du eller...
Okej, ja, ge mig landet.
Det här ska sluta i en gissning. Du ska inte få svaret. Schweiz är det enda europeiska landet som har 2 kaptenen. Sjuk nog.
Va?
Mm. Och den spelaren vi söker är...
Ja, men nu vet jag ju vem det är. Åh, Nico Hischier är såklart.
Jajamän. Men den är lätt att bomma alltså.
Ja, absolut. Men man reagerar varje gång man ser honom. I Devils tröjan. Hur kunde han bli kapten så snabbt? Alltså, blev inte han draftad 2018, vill jag säga?
Mm.
2019 till och med?
Ja, det låter väl rimligt.
Alltså han är väl 0-0 va?
Jag är väldigt svag. Drafter är jag svag på, framförallt år på drafter. Det är, jag är en liten kalenderbitare. Men där har jag en svag.
Eller han är 99 precis. Och han gick ju året. Man gick samma år som Rasmus Dahlin, har jag för mig.
Nej, Hischer gick.
Nej, han gick ju draft etta. Ja, just det. Mm. Ja, nu snurrar jag till det ordentligt här. Ja, men där har vi dem då. Det är alltså två schweizare på den här topp 6-listan.
Mm.
Eller topp 6-listan, det är bara en 6-lista.
Ja, men det är lite... Ja, det tyckte jag var intressant. Men jag tyckte du gjorde bra.
Jättekul test, Jontan. Och jag är säker på att merparten av lyssnarna presterar bättre än jag gjorde. Men det gör
men jag tror inte det. Jag tror att den här den blir svår alltså. När man blir satt där.
Barkov är jag irriterad på, för han, jag skrev faktiskt till och med ner honom en strök för att jag tyckte att det kändes för orimligt. Mm. Eller för orimligt. Det var mer bara att jag fick för mig att typ, det är ju mer rimligt med Aaron Ekblad eller Huber då, men ja.
Ja, alltså helt ärligt så är det ju, det är ju lite märkligt att, men grejen är att när han blev kapten så Ekblad har ju tagit ett kliv nu. Ja, säg att de inte hade haft en kapten här och slutsen i sommar, då kanske Ekblad eller Huber hade blivit kapten, men när de utsåg
Huber
Barkov,
spelade så... väl inte ens i Florida när Barkov blev kapten, va?
Vem då?
Spelade Huber då i Florida när Barkov...
Ja, han har ju varit där längre än Barkov.
Det har han, okej.
Okay. Men Barkov var ju med marginal den bästa spelaren när han blev kapten. Nu har ju Huber då... den här säsongen är ju bättre. Huber då är helt löjligt bra den här säsongen. Och Ekblad är ju kanadik. Så man gillar ju kanadiker som kapten uppenbarligen. Men, ja, så är det.
Ja, och, alltså man får ju inte... Ja, Sasha Barkov, ja. Okej, det får avrunda veckans avsnitt av NHL Puls. Jag tror och hoppas att nästa gång jag och Jonta hörs i den här kanalen så kommer vi att sitta i samma rum. Om allt går väl. För jag ska från Peking till Örnsköldsvik tisdag, onsdag nästa vecka. Så då kanske vi siktar in oss på ett avsnitt i slutet av nästa då, Jonta.
Absolut.
Förbered handledarna för lite paddel. Värm upp buggarna för lite one-on-one skridskor här då. Nästa vecka så ses vi.
Och ett test kanske. Nästa vecka blir det ditt test.
Okej. Okay. Ja, kasta över det på mig. Det blir bra. Jag tycker det är nästan roligare när du gör dem. Men nu kan jag ta på
det.
Ja,
okej då. Jag gör det testen. Jag tycker det är kul att göra dem.
Ja, tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Ni vet vilken mejladress som gäller för inspel. adam.johansson@expressen.se. Annars tweeta mig då, eftersom att Jonta har lagt ner det där. Dock är du väl influencer fortfarande på Instagram, minns jag.
Ja, jag kollar någon gång ibland. Det var länge sedan jag... Det är väldigt sporadiskt där. Jag ber ursäkt. Om man inte... Man kan mejla om det.
Ja,
nentgroup.com. Jonathan Pekvist. Om det. Den kollar jag.
Okej. Tack för oss. Kul att ni var med oss. Vi hörs framöver. Puss och kram.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.